Är slutet på det bästa slutet? Det kan man ju fråga sig nu när andra delen av It, eller Det, då har fått filmpremiär. Jag har bara sett första filmen ännu, men Silja, du har sett del 2, eller kapitel 2 som det kallas.
Mm. Ja, och jag kan ju säga, avslöjarna nu, vi ska komma in på det så småningom, att jag har en ganska avvikande åsikt från många av dem som har recenserat den här filmen. Den i och för sig den delar lite recensenterna. Vissa alltså avskyr det här och tycker att det här är riktigt nu. Det är liksom ett hån mot fansen och det är dåligt genomfört och whatnot. Och sen finns det de där som hittar andra undertoner i det. Och jag hör ju till dem och jag kanske sträcker mig ännu lite längre än många andra.
Vi ska kanske kort säga vad det, eller It, handlar om. Det är alltså en film baserad på Stephen Kings roman med samma namn som kom ut 1986. Året därpå, 1987, kom den på svenska. Och handlar om en grupp barn i 12-13 års ålder i en liten amerikansk stad som heter Derry. Och där finns det en mycket mörk och hemsk historia över att barn försvinner, och oftast försvinner de så här med 27 års mellanrum. Och barnen i berättelsen, de råkar nu då möta på clownen Pennywise, som alltid dyker upp och tar lite olika skepnader, som är alltså det, och skrämmer halvt ihjäl både barnen och även publiken. Och i första kapitlet så träffar vi barnen då när de är just 12-13 års åldern, och så tar de livet av clownen, eller det, tror vi. Men så kommer kapitel 2, 27 år senare, och då visar det sig att clownen det inte överhuvudtaget har försvunnit, utan är i allra högsta grad levande.
Mm. Och här uppstår nu då det där första problemet egentligen. För många så har det varit ett problem det här. I och för sig, vi ska ju kanske klargöra det här skedet, varken du eller jag har läst romanen,
det stämmer.
Som den här baserar. Vi har båda varit stora Stephen King-fans och läst många av hans böcker, men inte just den här. Den är alltså över 1000 sidor lång och ett sånt verkligt mästerverk som många läser flera gånger om man är ett Stephen King-fan. Men som sagt, i den här analysen så utgår vi helt ifrån filmversionen. Och det som nu då många har hakat upp sig på när det gäller den här övergången från del 1 till del 2 är att det finns en svårighet i det här att introducera de här vuxna karaktärerna. Inte för att de skulle vara så att säga bildtrogna eller att man skulle ha svårt att koppla ihop vem som är vem och så vidare. Men att den där projektionen och den där identifikationen ur åskådarsynvinkel blir svårare. Det är lättare att ta till sig de här charmiga barnen därför att det på något sätt är lättare att komma in i deras tanke- och känslovärld. Och nu är de vuxna och då har det ändrat.
Ja, jag kan ju på ett sätt förstå det här, för att jag skulle säga nästan alla Stephen Kings romaner så representerar ju barnen oftast det goda eller det oskuldsfulla, och det är de vuxna som strular till det och som gör fel och som orsakar problemen. Och om man är en Stephen King-fan så kan det ju hända att man alltid då liksom vill ha just det här barnets perspektiv på saker och ting. Och barn är ju snälla och oskuldsfulla. De är oförstörda. Så på ett plan kan jag förstå det. Men sen å andra sidan kan man ju tycka att det vad barnen gick igenom, det måste ju ha satt spår i dem. Och det vad man är rädd för som barn, det försvinner väl kanske inte när man blir vuxen, utan det kanske bara tar andra former och uttryck.
Ja, och här kan det ju vara bra att påpeka att just den här poängen på något sätt med den här första filmen och med hela den här Pennywise-gestalten är ganska långt, just det här att den här skräcken som de här barnen upplever individuellt, den är alltid färgad av det de personligen är rädda för, det som plågar dem, den där skräcken tar den formen. Och det som blir intressant när man flyttar över till det här vuxenperspektivet är ju precis som du säger att det tillkommer någonting annat när du är vuxen.
Mm.
Och här märker man helt tydligt att vissa av de här rollkaraktärerna, den skräck de kände som barn, den har bara renodlats. Alltså det är fortfarande samma saker som skrämmer dem, men det har blivit starkare, den där känslan. Det kanske tar sig uttryck i sånt som man som vuxen skulle säga då, extrem hypokondri eller ångestdepression eller vet du, den här typen av definitioner. Men den finns jättestarkt där. Och samtidigt så har de blivit vuxna så att de på ett rationellt sätt kan betrakta den där skräcken och på något sätt förklara för sig själva att ja, men det beror på det här och det är så här och det här är inte på riktigt. Och de kan försöka liksom mota det i grind. Men det som gör att jag tycker att den här andra versionen och det här vuxenperspektivet blir så intressant är just det att det så starkt handlar om att bejaka sin egen skräck och gå tillbaka till ett liksom utgångsläget. Varför är jag rädd för det här? Och det tycker jag att gör att den här tvåan är psykologiskt helt intressant.
Så det handlar liksom om att du måste möta det som du är mest rädd för att kunna gå vidare i livet.
Absolut. Jo, jag tycker det är det som är hela grejen och det är det som gör det också intressant att det finns liksom en slags existentiell dimension på det också. För att den där Pennywise-gestalten som ju då tar sig uttryck i att vara en clown, som är det där tydliga som vi ser och som jättemånga nu är störda på, det att man visar alldeles för mycket av den här clownen och då tar man bort lite av skräckeffekten. Så där som jag menar, i vilken film som helst när man ser monster så är det inte så skrämmande mera. Och jag igen tycker att eftersom han på något sätt är en sån här personifiering av det onda, av det destruktiva, som också finns, det som äter upp dem själva inifrån, de här barnen. De talar här som vuxna om det att du har också blivit biten av det eller att det som finns inom dig. Och då handlar det ju på något sätt om att komma till rätta med det. Och då handlar det inte bara om att det är en clown man ser på avstånd, utan det är att gå in i sig själv. Och det tycker jag att göra att den har liksom en sån där dimension av det goda och det onda inom människan och hur man bearbetar det och hur man måste också förlåta sig själv för dåliga saker man har gjort. Att det blir jättemycket det som blir de här starka scenerna, tycker jag, i den här del två. Så jag tycker att här finns, jag tycker Stephen King ofta har det här, eller hur? Att han liksom har dimensioner som går bortom det här, sen händer det och sen händer det och den gjorde det mot den, utan att det finns något sådant övergripande existentiellt i det.
Jag håller med, och när du då säger att man ser för mycket av clownen i kapitel 2 i den här andra filmen, så tyckte jag ju redan i ettan att man ser väldigt mycket av den, och att det är ju inte egentligen är clownen som är så hemsk, eller det är ja en skräckfilm, men den är ju inte så väldigt skrämmande. Tycker jag. Här finns sådana liksom skräckklischéer. För att det just handlar kanske mera om att man bygger upp den här berättelsen och att det handlar om de här barnen och hur de traumatiseras av det vad de är med om och att vad de sen bär med sig in i vuxenlivet och hur de får bearbeta det. Så att det här liksom skräckfilmsformat är ju bara en, det är ramen, det är sättet man berättar det på, men det är egentligen någonting helt annat det handlar om.
Ja, och jag menar, Stephen King har i intervjuer också sagt själv att han är inte liksom så intresserad egentligen av det där skräckaspekten i sig, att för honom handlar allt om att skapa de där karaktärerna, de där personerna som du ska kunna investera liksom dina känslor i, så att du bryr dig om vad som händer för dem. För skräck, bara för skräckens skull, gör inte så mycket om inte du känner att du har investerat någonting, du har gått in i de där personerna som det handlar om. Och det är det jag tycker att han lyckas göra just med det här, och vare sig det är barn eller vuxna, så känner man för dem. Och jag märkte i den här tvåan till exempel att jag var påtagligt rörd mellan varmen, för att det blir så starka de här scenerna just med, där man som en vuxen person kan identifiera sig med det där behovet av att, kanske framförallt just det här med att förlåta sig själv och komma vidare från det. Men jag tänkte med Stephen King också, så det är ju jätteintressant så där att han har sagt också att han var lite trött på det här att bli hela tiden karaktäriserad bara som en skräckförfattare. Så när han skrev It så hade han tänkt att han ska nu skriva en roman som ska vara jättelång, och så ska han klämma in alla monster han kan föreställa sig. Jag menar, allt från liksom mumier till dreglande monster, till allt ska han få in där i den här samma liksom historien. Så att han verkligen drog i de där tåtarna. Och då tycker jag att det är bra att det blev som det blev, att det blev liksom en personifiering här.
Ja, det är ju det jag tycker är det geniala, att det är någonting, det vi är rädda för. Det tar olika former beroende på vad du har för rädslor, vad du har för fobier, och då syns det. Så att det är alltid väldigt personligt, och det är ju en, det är ju exakt så som det är. Vi är alla rädda för lite olika saker. Men det oaktat så måste jag ju säga att Stephen King är väl den som också har fått clownen att bli en skräckfigur, en skräckvarelse. För det var clownen kanske mera, kunde vara rolig och tragisk på samma gång. Och alltid har väl människan varit fascinerad av de här maskerna. Men clownen som en skrämmande figur kan vi väl tacka Stephen King för.
Ja, jo, det kan man ju göra. Och jag tycker det är så genialiskt i sig, för det är ju också en sån här, när man tittar på hans historia, och kanske då speciellt It, så är det ju också, när du talar om det här just att han gör så bra barnporträtt, så handlar det ju också ofta om att i det där barnperspektivet så är de vuxna inte pålitliga. Och de vuxna kan göra hemska saker mot barn. Det är det som är den egentliga skräcken. Vad vuxna människor gör åt barn. Det har inte att göra med monster eller sådana här liksom odefinierbara saker, utan det är vuxna människor som är elaka. Och sen när de här personerna blir vuxna så får de ju också komma till rätta med sin egen vuxenroll. Att hurdana ska de vara. Och clownen är ju ofta en sån här som vuxna försöker tråka på barn. Att titta nu här, det finns en ljuvlig scen också där Stephen King beskriver det här när han har varit på cirkus och vuxna sitter där och säger att titta nu Johnny, här kommer den jätteroliga gubben och man ser att Johnny är helt skräckslagen. Det här vill jag verkligen inte se.
Mm.
Att det är en sån här chimär av vuxna som försöker ställa sig in hos barn. Där passar clownen jättebra. Och det tycker jag, det blir en så superfin bild.
Mm. Och det har ju talat till människor i och med att det är ju så här ända sedan 80-talet och speciellt här för några år sedan så kom det ju sådana mördarklowner som dök upp på diverse håll i världen där folk klädde ut sig till clowner och skrämde slag på människor. Och då handlade det väl just att man var dels kanske omedvetet inspirerad då av Stephen King, men att man såg någonting kusligt i den här clownen och så måste man dels göra ett skämt och kanske också försöka, vissa tänkte väl att de också gör någon form av performance när de går ut och skrämmer slag på folk och publicerar bilder på nätet av det här och så vidare. Så att det fortlever.
Ja, och sen tycker jag ju också att man måste ju hålla i minne, och det tror jag också när man ser den här tvåan nu som har fått jättemycket käll, så måste man liksom tänka på ur olika perspektiv. Och för ett barn så kan det här visuella, jag menar den här clownen som öppnar gapet och sen är det liksom de här skrämmande hajtänderna ungefär som finns där. Det blir väldigt tydligt för ett barn vad det är. Men ur ett vuxet perspektiv så är ju den där skräcken inte den där gestalten. Och jag tänkte på det här när man talar om att det är så störande att nu ser man Bill Skarsgård alldeles för mycket och man liksom tar ut alla svängar kring att visa det. Och till och med emellanåt så går Pennywise omkring i dagsljus. Att gud vad störande. Och jag igen kan tycka att det är ju det som är just poängen. Att enda sättet för de här vuxna gestalterna i del 2 att ta livet av, att få liksom eliminera det, är det att de vågar se honom. Och därför måste ju också publiken se honom mer och mer. För att i takt med att vi ser honom mer så avtar hans styrka. Och det är ju liksom en sån här grej som överhuvudtaget gäller med om du är rädd för mörkret och när du börjar inse att allt det som du ser på dagen finns ju där på samma sätt i mörkret. Det ser bara annorlunda ut. Du bara föreställer dig saker. Det är ju också en poäng. Och det gör att jag tycker att det här är mycket smartare än vad folk ger den credit för att vara.